Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar.
Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Va? Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god.
Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg.
Hej allihopa och välkomna till Alla våra ligg.
Hej, hej.
Och i dagens avsnitt, som en följare till mig formulerar, ett mycket speciellt ligg. Ett ligg som faktiskt fick ett ansikte.
Åh oh, gud, vilken obehaglig tanke.
Det är ju tyvärr sant, eller tyvärr. Men det här blir ju... Ja, jag har ju fött barn, eller nej. Jag har kläckt, eller blivit förlöst, eller vad fan man säger.
Ja, och, det här blir ju en förlossningsberättelse, ja, helt precis. Enkelt. Och det har kanske inte asmycket med sex att göra.
Nej.
Förutom att... Det blir som en varning för alla som ligger oskyddat.
Ja,
så här kan det bli. Det kan resultera i ett barn.
Och fuck you, om inte majoriteten av er som hängt med oss i 5 år är lite intresserade av det väl där, då kan ni dra åt helvete.
Bra, då har vi det sagt.
Ja, nej men ja, det vore ovärdigt att inte få ta med det i sin egen podd som har varit så extremt intim under alla år.
Gud, ja.
Men som sagt, det var inte riktigt meningen, Anna, att det här skulle komma så här snabbt. Det skulle ju komma kanske augusti eller något sånt.
Ja, alltså lite störigt, Amanda.
Mm.
För vi har ju liksom planerat vårt jobb,
ja,
och liksom planerat sommaren. Alltså vi har liksom bunkrat med avsnitt.
Och du har alltid varit så här, man kan inte, vi måste planera bla bla för vem vet vad som händer, och jag bara
Ja.
Ja.
Aha. Alltså jag har tänkt mycket på det.
Ja.
Jävla Amanda, kan du inte ha väntat?
Ja, det var ju min dumma kroppsfel kan man väl säga. Varken bebisens eller mitt fel.
Ja.
Men jag tänker att jag tar väl det från början.
Ja.
Yes. Okej, man kan väl säga så här att det blev ju inte direkt en orgasmic birth. Som
nej.
Jag ändå hade lite eyes on the prize på.
Ja, precis. Och som det också kommer ett avsnitt om.
Nästa vecka.
Ja, precis. Men ni får... det blev det inte riktigt.
Nej.
Nej.
Och sen så... Alltså det började väl för 2 veckor sedan kan man säga. Eller så här, under hela graviditeten har jag varit så här... Fan, mardröm och föda för tidigt. Det har verkligen varit det som jag absolut inte vill. Och jag har också inte riktigt... Alltså jag har aldrig ens hört talas om neonatalvård innan typ vecka 20.
Är det sant?
Ja. Alltså jag visste, jag, förutom att du har haft en kompis som har fött för tidigt, så jag liksom inte ens tänkt att det går. Alltså jag
liksom vadå, inte... det går vadå?
Nej men att barnen kan komma för tidigt.
Aha.
Jag har liksom, det har varit helt främmande för mig. Men sen så när du började berätta om kompis och så har jag ju fattat lite att det kan hända, och då har jag verkligen så här, fan, det där, vilken jävla mardröm, det ska aldrig hända mig.
Ja, det finns ju olika nivåer på det där.
Ja.
För så här, jag har ju berättat om en kompis som de födde liksom 4 månader för tidigt, och det resulterade i liksom olika komplikationer och så.
Ja, ja.
Och det kan ju absolut hända, men det är ju kanske inte riktigt ditt fall direkt, för att du var inte så tidig.
Nej, hon blev 7 veckor tidig, och det började, det var typ 2 veckor sedan så märkte jag att jag fick lite bruna flytningar. Och dessutom så började jag få ganska ont i liksom magen och ryggen. Men jag trodde att det bara var, för jag har ju haft en väldigt fysiskt lätt graviditet. Så jag trodde att det bara var det. Ja, men så här, nu börjar jag bli höggravid och liksom, då Anna pratar om att det gör ont. Och liksom, ja, det är väl bara så det är.
Fan vad svårt att liksom bedöma vilka smärtor är vanliga, vilka smärtor, alltså hur ska det kännas exakt, och när ska man veta att det är dålig smärta typ.
Precis, och också att jag är ansvarig och ensam för att känna efter den här skiten. Men så fick jag det, och så var det också lite så här slämmigt på mina flytningar. Och då så, jag har inte haft jätte, alltså för, så här, jag skulle egentligen ha förlossningskurs nästa vecka. Så att jag har liksom, och tanken var också att jag i veckan då, typ dagen innan hon föddes, att jag då skulle ha semester och börja förbereda mig för förlossningen. Så att jag har liksom inte riktigt varit där i tanken. Men då när det här slemmet började komma så började jag googla lite på det och bara fan, slämpropp.
Men vadå, vänta, vad är det, alltså är inte flytningar ganska slämmiga?
Jo, men det här var verkligen generellt. Som en manet nästan. men det var verkligen en skillnad, det har jag upplevt att det var tidigare. Och så var det så typ 2 veckor, som sagt, jag hade ont. Jag jobbat på ganska mycket för jag höll på att starta min glassbrygga. Och så tänkte jag så, men fan, okej, jag vet det här är inte bra liksom, men jag vet ändå att om en vecka så kommer jag bli ledig, så att då kan jag börja pusta ut. Och så jag har ju haft moderkakan i framvägg, så att jag inte har känt så mycket rörelser. Och då så fick jag göra av en slump ett ultraljud för typ 3 veckor sedan eller något sånt. Och då
upptäckte... Ja, för du var ju inne 2 gånger för att kolla, bara så att barnet inte var dött. Precis. Liksom. Typ.
Och då så första gången fick jag bara göra sån CTG-mätning när man har såna puckar på magen och liksom kolla hjärtljud. Men andra gången jag var inne så fick jag göra ett ultraljud. Och då så de bara, nej men hon verkar må jättebra, hon är lite liten, hon följer sin kurva, men liksom, vi vill ändå att du kollar upp det här om 2 veckor för att så att det inte blir något annat som händer.
Mm-hmm.
Och då så kom jag dit om 2 veckor, för 2 veckor sedan, och idag när vi spelade in, då är det fredag, och det här var ju då för tisdag för en dryg vecka sedan. Och så kollade hon på henne, och då så hade hon, först var hon -15% på kurvan, och sen så nu när jag mätte så var hon nästan -40%, och han har liksom inte växt någonting.
Jävlar vad sjukt. 40% såklart... är också väldigt mycket.
Ja, det är ju nästan en halv. Och dessutom så sa jag att jag hade haft lite ont och lite så här bruna flytningar, så hon bara, men vi kollar din livmodertapp också. Och så det var 2 läkare som gjorde det här ultraljudet, och de pratade massa läkarspråk, men jag märkte liksom, det är någonting som inte är riktigt helt bra. Och sen så när jag låg där i gynstolen så frågade hon, har du gjort några operationer på livmodern? Och jag bara, nej. Och då fastog jag att det var inte heller bra. Och sen så sa hon bara...
Vad det var inte heller bra?
Nej, men eftersom att hon frågade så här, har du gjort någon operation? Då skulle det kunna vara en anledning till att det var någonting som var förändrat. Men eftersom att jag inte hade gjort någon operation så fattade jag ganska snabbt att okej, det här är något som avviker.
Ja, okej, shit.
Men då så satte jag mig upp och hon bara, är du partner med någon? Så vi ringer upp honom tillsammans så kan jag berätta för er båda. Och då så ringde vi upp Viktor, som tur var svarade, för han är ju sämst på att svara i telefon, och jag hade sagt till honom, och jag bara, du har sett din jobblur så kan jag ringa den i nödfall liksom. Och det hade inte han gjort, men som tur var han på lunch och svarade på sin privata telefon. Men så hon bara, bebisen är lite liten, och det i samband med att du har faktiskt regelbundna sammandragningar, kunde de då mäta på den här CTG:n, och att livmodertappen är lite för kort, gör att jag tycker att du ska bli inlagd. Så jag blev ju, det här kanske sa jag förra veckan, men ni får ursäkta. Jag blev liksom akut inlagd.
Du hade liksom förlossningen startat.
Jag vet inte, men det var liksom som att tappen var så pass kort så att det ska inte vara så där förrän några dagar innan barnet ska komma.
Okej.
Och jag vet inte, så jag tycker det är väldigt svårt att skilja på verkar, sammandragningar, förverkar, men det var någonting som var lite för regelbundet, tror jag, med i förhållande till att förlossningen inte skulle ha startat.
Och då åkte Viktor in.
Ja, jag började storgråta. Det var ju som en total chock. Jag skulle egentligen iväg på en lunchmöte och liksom planera glassbryggan. Jag skulle inte alls bli inlagd på sjukhus. Men så blev jag det. Och så gick det väldigt, väldigt fort. Jag fick göra sådär mitt första coronatest. Fan, vad hemskt. Det var. Och så fick jag...
Det är kul att du kan säga det nu, ja, nu efter allt. Att du ändå kan säga att det var väldigt hemskt.
Ja, det var väldigt hemskt. Och sen så fick jag... De tog massa prover, blodprover. De liksom tog mitt blodtryck. Jag fick någon ganska snabbt en så här spruta ifall att barnet skulle komma för att påskynda lungmognaden. Och sen så fick jag ett rum uppe på förlossningen. Inte ett förlossningsrum, men ett vårdrum. Och där fick jag ligga med så här droppverkstoppande dropp i 48 timmar.
Oh, shit.
Och som sagt, det här gick ju ändå på någon timme liksom.
Oj, jävlar vad sjukt.
Ja.
Usch, vilken fruktansvärd chock. Du måste ha varit så förvirrad.
Ja, men alltså, den här veckan har ju varit helvetet på jorden verkligen. Och också där, jag är ju väldigt, alltså jag tycker ju väldigt mycket om att röra på mig. Jag kände hur jag blev så jävla sjuk av att ligga på sjukhus i 3 dagar. För att jag fick, alltså jag fick tillsägelse så här, sitt inte på huk, för då kan du starta igång någonting. Ja, du får gå inte för fort, liksom. Ta inte på brösten, för det kan starta igång förlossningen. Men så fort de satte in verkdroppet så kände jag att det gjorde mindre ont. Och det var väldigt, väldigt skönt. För att jag sa ju det till dig innan vi började spela in. Men nu efter jag gjort kejsarsnitt, så det säger ju folk gör väldigt ont. Men alltså de verkan jag hade gjorde mycket, mycket ondare.
Du måste ha så sjukt hög smärttröskel. Jag har tänkt på det många gånger. Att du säger, ja men du har ju klagat lite grann, men liksom knappt något.
Ja, ja, jag antar det. För det, men som sagt, det är så himla svårt. Och man har inget att jämföra med. Men nej, jag har verkligen, alltså jag har haft svårt att sova och vaknat av att jag haft ont och liksom, ja. Nej, men så kom Victor på eftermiddagen, han avslutade lite jobb, var ju, blev ju såklart också livrädd. Och där och då var det liksom bara en timme i taget, jag fick det där droppet och sen så kollade de på bebisens hjärtljud och så. Och så bestämde de på fredagen att då fick jag åka hem. Och då var jag så himla glad för det, för att, som sagt, jag gillade inte att vara på sjukhus. Ja, det kändes också skönt att så här, alltså hon hade lika gärna kunnat komma där och då när jag åkte in.
Ja, men var det då att då var det liksom, det hade det inte hänt något, men det hade inte gått tillbaka till normala.
Nej, liksom, precis, eller? Precis. Det var liksom, ja, de såg inte mycket regelbundna verkar och bebisens ljud var normalt och liksom så. Men det var ändå så att då åkte jag hem på fredagen, så åkte jag in på lördagen för att kolla hjärtljud igen och då såg det bra ut. Och sen så på måndagen så åkte jag in igen. Och då hade det tyvärr förkortats lite till livmodertappen. Och då hade jag börjat få lite ont igen. Och det här, dagen är här, alltså hemma. Det var väl skönt att vara hemma, men alltså, herregud, jag har ju haft sån... Ja. Alltså gråtit, skrattat, liksom varit förtvivlad och liksom... Ja.
Ja, jag hade nog valt att stanna kvar om jag hade fått.
Ja.
Alltså för att jag vet inte, jag tycker att den liksom, den oron... När man är själv dessutom. För att du fick ju inte direkt röra på dig mer när du var hemma.
Nej, precis.
Jag vet inte, jag tänker liksom att man skulle känna sig mer trygg med läkare runt den i alla fall.
Ja, ja, det är verkligen och svår balansgång. Det var ju verkligen pest eller kola. Också för att få någon sorts, för den mentala hälsan som är också lite viktig. Alltså för att få någon sorts normalitet och så här, ja, i alla fall kunna ligga och kolla på fotboll hemma i sängen och typ ligga i en normal skön säng.
Ja, i och för sig.
Det var ändå mitt val. Men med det sagt, jag har varit väldigt, väldigt, väldigt skör och väldigt, väldigt olycklig. Men haft sånt otroligt fint. Alltså, jag har så himla mycket vänner och familj som är så sjukt tacksam för.
Ja.
Ja, men så, ja, precis. Måndagen kom in, då var det lite förkortat. Jag blev jätteledsen igen. Och sen så, men de bara, men så här, vi gör så här, du får åka hem om du vill. Du kommer hit imorgon igen. Och så ser vi hur det är då. Och då så kom jag dit på tisdagen, gjorde exakt samma sak, ultraljud. Alltså för då mäter de också flödena så att moderkakan fungerar och så.
Okej. Okay.
Och då när jag kom in på tisdagen var jag verkligen ett vrak. Alltså då bara grät jag, för att det var sån jävla mental... terror. Alltså jag var så rädd för att gå på toa, för jag var så rädd att det skulle ha hunnit börja gå något vatten. Jag var så rädd för att det skulle komma blod. Jag var så rädd för att behöva känna efter hela tiden. Åh, gud. Alltså det här är verkligen den största krisen jag har någonsin genomgått. Men så var det oförändrat då på tisdagen. Och då sa läkaren så här, det är lite samma sak igen. Så här, vi ses på fredag, för jag vill inte hålla på och bråka med magen för mycket och göra fler ultraljud, för det också så här, kan vara lite känsligt.
För att det kanske sätter igång det mer då?
Ja, lite, man vill inte hålla på med magen typ.
Nej.
Hon bara, men om det är någonting så här, för jag frågade hur mycket Alvedon kan jag ta. Hon bara, du kan ta full dos, men jag tycker att det är liksom en varningssignal om du känner att du behöver det.
Just det.
Men hon bara, men åk hem du och så ses vi på fredag, och om det är någonting som förändras minsta lilla, då ringer du. Jag bara, okej. Okay. Och så kom jag, åkte jag hem där på tisdag. Ja, det var tisdagen. Ja, precis. Och så fick jag första gången så här sjuktaxi, och det var liksom en timme sent, och sen så var det så mycket köer så att det tog en timme i taxin, så jag hade så jävla ont när jag åkte hem.
Men hade du inte så ont på sjukan då?
Nej, men det just att åka bil har varit jävligt jobbigt.
Okej.
Nej, då var det ganska lugnt faktiskt. Men sen så kom jag hem och så var jag så sjukt glad för att så här, okej, 3 dagars fri fri twist, eller vad man ska säga. Det kändes som att okej, nu kommer hon ligga kvar i magen 3 dagar till. För att de snackar också om att så här, varje timme, varje dag är viktig att hon ligger kvar. Det är liksom en seger. Så vi gjorde en så här kalender hemma där vi kryssade för när hon skulle komma. Och varje dag som hade gått var bra. Och då, som sagt, åt jag 2 glassar, kände hur bara livet återvände, hade inget ont, allting var så himla skönt. Alltså jag var så jävla glad, jag låg och kollade på fotboll och det är så jävla nice, för att jag blev ju direkt sjukskriven. Men för Viktor, han bara, det hade varit drömmen om det var jag som var sjukskriven, för det är liksom EM nu, kan jag ligga här framför sängen och kolla på fotboll. Jag önskar så att jag kunde ta din position. Men också, så himla skönt att han, för honom är det ju varit drömmen, att jag har blivit lite lugnare. Att vi kan spendera kvällen med att kolla på fotboll, typ.
Det har ju varit... kanske inte drömmen.
Nej, kanske inte drömmen, precis. Men ändå, hade det varit jag hade jag bara så här, när ska vi ha något roligt?
Men, och hur har det varit? För att ni fick ju liksom inte umgås eller vara nära varandra så mycket för jo, att liksom, det kunde starta förlossningen.
Ja, precis. Oxytocin. Nej, men jag frågade läkaren om det och hon bara... Pff. Helt ovetenskapligt, det är klart att du måste må bra och kunna vara närmare din kille.
Ja, ah, okej. Okay. Så ni har liksom vågat röra varandra och kyssa varandra och så?
Ja.
Ja, okej. Ja, thank God.
Ja, men som sagt, jag var så jävla lättad där i tisdags. Och bara kände att jag fick en liten andningspaus.
Mm.
Då skulle jag gå och lägga mig. Så låg jag och läste, klockan var 11:45. Och så kände jag att någonting rann till mellan benen. Och så tog jag dit händerna och så såg jag att det var blod.
Åh, fy fan, vilken var du?
Och jag bara, herregud. Viktor, så här, fuck, jag blöder.
Tänkte du det värsta tänkbara?
Jag vet inte vad jag tänkte, men jag tänkte att det var så himla, jag vet inte, jo, men jag antar det. Mm. Och sen, Anna, jag tänker faktiskt, jag skickar en bild till dig om du vill se live-reaktioner. Jag tog bild. För då så bara, jag gick upp till bad eller närmade mig badrummet och bara sa till Viktor, ge mig telefonen, vi måste ringa förlossningen. Och Viktor blev helt chockad såklart. Och så ringde förlossningen och de bara, okej, ring en ambulans, ring 112. Och jag bara stod där och blödde och skakade och ändå sa till Viktor, packa det här.
Och det rann det liksom?
Ja, nu skickar jag till dig, jag hoppas att du tycker att det är OK. Men det var ganska mycket blod.
Vänta, du tog en bild i,
ja,
i den här.
Jag tror att alltså, det var inte direkt för Instagram. Men det var ju för, alltså jag tänker att det var typ smart att ha i vårdsyfte att de skulle veta.
Åh, jävlar.
Ja,
okej.
Ja, det är ganska mycket.
Oh shit, ja, det är splatter.
Ja.
Splatterfilms mycket.
Precis, och så stod jag liksom höll för med handen för att stoppa det på något sätt. Och så när jag inte gjorde det, då kom ju den där klumpen också. Typ en halv deciliter torkat blod. Och så ambulansen var där inom typ 5 minuter. Våra katter började tvätta golvet och försöka slicka upp lite blod.
Gud!
Och Viktor, jag bara, men så här, Viktor, typ, ska inte du ha några grejer? För han hade ändå packat, men jag vet inte, han blev så himla rädd så han bara, nej, jag klarar mig. Jag bara, men ska du inte ha en tandborst eller kalsonger eller någonting? Jag bara, nej, jag behöver ingenting.
Hade du ont?
Nej, det var det. Jag hade noll ont. Det var jätteknäppt. För det var också det de frågade både om på förlossningen och ambulansen. Liksom. Och sen så jag lyckades gå in och duscha av med lite blod, för det är ju så jävla klistrigt med blod. Och så sa jag till Viktor, jag bara, Viktor, jag tror att det här kommer innebära att det blir ett omedelbart kejsarsnitt. Och det lilla jag har läst om det är att då kommer jag sövas. Så kom ambulansen, helt otrolig personal där också. Och så här jättelugn och jättegulliga och alltså så här, för jag ändå var ju så här att jag bara, men jag sätter mig själv här, jag lägger mig själv här, och de bara, vi lyfter dig. Och sen så kom in ambulansen och jag låg där på den här britsen och alla de här kontrollerna, blodtryck, syre, puls, bla bla bla, och då började skaka som ett asplöv. Alltså jag fick så mycket eftersläpp av adrenalinet och var så nervös och så chockad och hyperventilera. Och så sa de där framifrån, han bara, hur snabbt vill du att vi ska köra? Så han till sin, han som var med mig. Han bara, nej men så här, lugnt men bränn på. Och de bara, okej, Amanda, nu kommer vi sätta på blåljus. Det betyder inte att det är extra allvarligt. Det här är ingen förlossning som startat, men bara så du vet, vi kommer göra det.
Nej, vad fint att de informerade om
ja,
det.
Ja, de var jättebra.
Gud, vad bra.
Och sen så kom vi hit till BB Stockholm och så blev jag direkt undersökt och fick direkt blodstoppande medicin. Och då så gjorde de det här ultraljudet igen, som jag ju hade gjort samma dag. Och det var liksom inte, de kunde inte se där varför det blödde. De kunde inte se något blod i moderkakan. Så livmodertäppen var oförändrad. Ingen vet varför det, då, varför det började blöda.
Ja.
Och så snackade vi lite med dem. Men så här, vi bara, nu kanske vi ska ställa in oss på att inte åka hem utan en bebis. Och de bara, ja, det kan nog vara klokt. Och sen så på morgonen hade jag, eller nej, jag hade jättesvårt att sova för jag hade så jävla ont. Och det var ganska svårt att mäta hjärtljuden när jag låg i olika positioner. Så då än en gång fick jag så här Brikanyl för värkstoppande. Och det direkt bara kände jag en sån jävla relief i kroppen.
Mm. Men hade ni då liksom släppt några farhågor om att det skulle vara dött barn?
Ja, för då hade de ju kollat, ultraljud kollade de ju direkt. Och bara, då frågade jag, lever hon liksom? Och de bara, hon ser. Och hjärtljuden var bra.
Ja, okej.
Ja, men så lyckades jag sova några timmar. Och så kom det in en barnmorska som bara, nej men typ om det är så nu att du verkar ju ha slutat blöda, och då kan det nog vara så att ni kanske får åka hem igen. Och jag bara, okej. Okay.
Herregud.
Men då hade jag ändå börjat fasta ifall att jag skulle göra kejsarsnitt. Och så fick vi byta rum. Och sen så vid 9 när de hade sitt läkemöte så hade barnmorskan hört lite vad de hade snackat om. Och då var det några minuter när hjärtljuden var lite ändrade. Och då så kom hon in och bara, okej, bara så ni vet, jag ger en liten heads up. Det verkar som att läkarna har bestämt sig för att det är bäst om vi kör ett snitt.
Ja.
Och då började jag skaka igen. Och blev såklart så jävla rädd. Och sen så kom läkarna.
Men du var ändå förberedd på att det skulle bli kejsarsnitt.
Ja.
Och hade varit det ganska länge.
Ja, precis. För att hon har också legat med rumpan nere, alltså i säte. Och då så kör man ju nästan alltid snitt. Och jag var också ganska glad för det. För som sagt, jag känner att jag skulle börja förbereda mig för förlossning den här veckan. Jag var liksom noll redo att föda vaginalt.
Nej.
Så att jag hade ändå börjat räkna med det. Men jag hade ändå inte, för jag hade inte heller tagit till mig så mycket så här info om vad innebär ett kejsarsnitt. Vad innebär om barnet kommer för tidigt? För jag ville inte riktigt det. För det kändes som att typ acceptera att det skulle bli så.
Mm. Ja, du är inte direkt en sån som liksom läser på och liksom försöker planera för det värsta.
Nej, precis, det är jag inte.
Så hellre bara blunda och liksom tänka att det kommer inte ske.
Men så kom läkarna in och de pratade jättelugnt och så här, nej, men med tanke på den här historiken, för vi misstänker att du kan ha börjat blöda för att moderkakan har börjat släppa. Att det är också därför, för jag har haft bra blodtryck, men det har ändå varit ganska, det har liksom ökat. Och framförallt i förhållande till hur det var för några månader sedan.
Och det är inte bra att moderkakan börjar släppa?
Nej, det är inte bra, för då så kan hon inte få någon näring och så. Och just det, och också i kombination med att de trodde att hon var tillväxthämmad. Och så ju mer de pratade, så här, för det här var en, pratade de med oss 5 minuter. Och samtidigt så ringde telefonen och bara, nej men är ni redo för patienten? Och jag bara, vänta, patienten, är det jag? Och då började vi liksom fatta ganska snabbt, okej, det här kommer ske nu. Det är inte att vi pratar om i eftermiddag, utan det är nu. Så fortsatte de prata lite, och sen så efter snittet, då kommer du ligga på uppvak, Amanda, och Victor, du kommer få gå iväg med bebisen. Och sen så kommer ni liksom återförenas där. Och jag bara så här, kan jag borsta tänderna? De bara, nej. Jag bara, okej, toa. De bara, okej, gå på toa liksom. Och sen så var det över den här sjukhussängen och rullades iväg till britsen. Jag och Victor kramade varandra, grät, bara, jag älskar dig. Var så jävla rädda. Och det, alltså, ja, men mitt i allt det här var det ju liksom någonting som var lite spännande. För att så här, då hade vi bestämt träff med kuratorn. Och han kom in där samtidigt som jag bara, hej då, rullades iväg på britsen. In i ett operationsbord. Och så hade de också förklarat för oss att men det är ganska många människor här inne på operationssalen. Och det är ett gäng som är så att säga sterilt. Och de stod liksom i hörnan och höll sig i vägen för att de bara skulle göra alla kirurgiska ingrepp. Och sen så är det ett annat gäng som gör det här. Och allting gick så jävla fort. Alltså, för de sa det också, när vi har börjat, då är det en halvtimme tills bebisen är ute. Men det gick så fort, alltså de gav mig mediciner, de satte in infarter för dropp, de bad mig kuta med ryggen för att få lokalbedövning innan ryggmärgsbedövningen skulle in. Och jag var ju mest rädd för dels den här ryggmärgsbedövningen, för att jag tycker att det känns läskigt. Och också, alltså helt ärligt, jag var noll peppad på att träffa bebisen, eller noll. Det kändes ju skönt att ändå få ett beslut, men det var, jag var så himla rädd för att hon skulle se så läskig ut eftersom att hon var en dels för tidigt född och också för att hon då var tillväxthämmad. Så både jag och Victor pratade bara, hur fan ska vi liksom kunna älska den här lilla klumpen om hon ser ut som ett missfoster? Ja, men det har verkligen varit så. Det, jag har känt så. Men så rullades jag in där och som sagt, de höll på massa. Det var helt, jag kände att okej, nu kommer det bli lite varmt från ryggmärgsbedövningen. Och det var helt sjukt. Alltså var så där lam. Alltså det var kolsyra i hela kroppen. Jag kände ingenting, blev helt groggy.
Ja.
Och det var väldigt, väldigt skönt. För jag trodde att det skulle vara obehagligt också när de höll på att böka i magen. Men det var, kändes liksom ingenting alls. Och Victor satt där på, vi fick ju inte se in i magen utan det var ett skynke emellan. Och Victor satt på min sida skynket. Och när ryggmärgsbedövningen väl hade börjat ta, då så var det ganska snabbt. De bara, nu ser vi en liten rumpa här nu. Jag bara, va? Ja, och sen så var det bara någon minut senare så bara, alltså, och då jag bara, va? Vad händer liksom? Och då så plockade de upp henne och så snabbt visade de henne för mig så att jag fick se hur hon såg ut. Och då så blev jag väldigt lättad för hon var helt normal. Och så åkte Victor iväg, eller iväg och iväg, men han fick gå med dem när de gjorde alla kontroller. Och så fick hon, man får något så här betyg på hur frisk man är, jag vet inte. Hon fick 9 av 10, så det var ändå ganska bra. Victor fick byta blöja, jag fick ligga och vara groggy på uppvaket. Och det var så skönt att bara vara lite dåsig och borta typ. Och också eftersom att jag hade fått se henne så kände jag okej, men hon är, hon ser i alla fall vanlig ut. Och då så smsade jag allra gärna och bara, vi är föräldrar. Herregud. Vi har ett samarbete med lastbryggan.se.
Jajamän.
De har ju varit med oss några gånger.
Ja, det är alltså en sexshop på nätet. Och de har massa grejer.
En sak som jag tycker är bra, det är att de har allt som är på hemsidan finns i lager och är redo att skickas samma dag. Eller om man beställer innan klockan 2.
Ja, för det hatar jag, webbshoppar.
Ja.
Där det, liksom, de visar produkter och så liksom,
går
kan
man typ
inte köpa.
Till checkout och så bara, nej tyvärr.
Fruktansvärt.
Ja, men hatar det. Bra.
Bra gjort, lastbryggan, tänkte jag säga. Och jag vill också säga grattis till dem.
Ja.
27 år har de funnits.
Det är sjukt länge.
Mm.
Och jävligt starkt i den här branschen.
Tänk när man var 27.
Ja. Då startar vi alla våra ligg.
Ja, just det.
Ja.
Ja, åh. Gud, och man, alltså, vad liten man var ändå.
Ja.
Eller sen, vi är ju bara 31. Alltså, det är bara 4 år sedan.
Ja.
Eller 32.
Ja.
Det är inte så jättelänge sedan. Men det är ändå mycket som händer på de här åren.
Jag vill ju prata lite om så här snygga 27-åringar. Men då kommer jag på att det kanske var dumt om de lastbryggan associerades med 27-årsklubben.
Ja.
Men ändå, Heath Ledger. Oh, la. Ja.
Kurt Cobain.
Oh, la. La.
Jävlar vad jag var tänd på Kurt Cobain i många år.
Det var det verkligen.
Alltså, fy fan vad sexig.
Och ja, men då ska jag säga sexiga produkter som lastbryggan har.
Ja!
För det är ju ändå som sagt en sexleksakshop. Jag vet inte om ni hörde förra veckan, men jag har ju haft ett penetrerande sexförbud på grund av min graviditet. Och ja, jag är väl lite barnslig, men jag känner redan att jag saknar en god penetrerande leksak. En bra rabbit kanske.
Är det
fan
sant?
Vad gött. Ja.
Nu
har ju jag massa redan.
Mm.
Men om man inte har. Mm. Utan tänker så här, jag nappar. Då ska ni göra det nu. För att de har också gett oss en rabattkod som ger 27%. Det är det högsta som vi har haft på något samarbete tror jag.
Ja,
och
gud,
det är det högsta som lastbryggan någonsin har haft. Och den är superexklusiv för er.
Ja, och den gäller i en månad. Så att ni har ändå ganska gott om tid, men efter en månad, då är det kört.
Precis, men vi ska också inte tisa sådär, vi måste säga vilken kod det är.
Ja, just det.
Det är AVL27.
Ja, och då är det inte 27 med bokstäver, eller alltså, det kanske man fattar.
Ja, det tror jag.
Ja. AVL27.
Yes.
Mm. Tack så mycket, lastbryggan.
Tack. Och sen så efter typ 2 timmar så började de kolla så att jag kunde röra på mig. Och när jag kunde det så fick jag köra sig iväg. För då hade hon hamnat i en så här bebis-IVA typ. Där Victor satt och var med henne. Ja, men jag rullades in där på bebis-IVA. Och då blev jag så himla himla lättad. För då hade de vägt henne och mätt henne. Och hon var inte alls tillväxthämmad. Hon var 1,9 kilo, vilket ju såklart är jättelitet, men de trodde att hon skulle väga 1,2.
Så. Alltså det är så konstigt.
Ja.
Jag förstår inte hur de kan haft det så fel.
Alltså jag har läst lite om andra, de har haft det så fel, men också det är ju möjligt att hon på den här veckan har lagt på sig, men sen också kan att det, eftersom att hon har legat så här med knäna upp och liksom skymt magen, så har det varit lite extra svårt. Men visst, okay. För jag stötte på läkaren dagen efter, hon bara, är du här igen? Och jag bara, ja, bebisen är ute. Och så berättade jag att hon var större än hon trodde. Hon bara, men gud, här, jag får panik. Vad har jag gjort för dåligt jobb? Men jag blev, alltså, för oss var det ju bara glädjande ju att hon...
Ja.
Det var ju bara en positiv överraskning.
Hon var ju typ lika stor som hon ska vara i den tiden. Liksom.
Precis.
Mm.
Och sen så nu, så det här var 2 dagar sedan när vi spelade in det. Och nu, jag blev, alltså först var jag patient på själva BB Stockholm på grund av snittet. Men där blev jag utskriven igår för att jag har repat mig jättefort tyvärr. Det var jätteskönt att vara ompysslad, jag vill också vara patient. men då var det så här, om hon kan kissa själv och man kan gå själv och liksom allt sånt som skulle checkas, och då gjorde jag det. Så nu har vi istället flyttat in då på det här som heter neonatal. Och då så ligger Hedda, som hon heter, bebisen, hon ligger mestadels i en värmesäng, och sen var tredje timme så får hon mat via sond, och så kollar man hennes temperatur och så byter man hennes blöja och så lite så.
Är ni med då liksom?
Det är det som är så lyxigt med att hon nu får ligga, som sagt, hon är tillräckligt, hon skulle inte behöva ligga på IVA, utan hon har liksom, hon kan andas, hon kan allt det där. Men just eftersom att de inte har någon som kan hjälpa till oss om vi får över henne, så får de vara kvar där. Och det är ganska skönt, för nu så kan vi säga så här: okej, vi kommer till 8-passet, vi kommer till 2-passet. Men så kan vi också få en liten paus. Så att jag och Victor hade nyss dejt och åt en glass.
Nämen!
och det, jag är så extremt stressad, för då ska vi liksom klara av, då ska vi sondmata henne, då ska vi liksom ta, då ska vi tvätta henne, då ska vi ta hennes temperatur. Alltså jag måste pumpa var tredje timme. Men
det är jävla tur att ni är lediga.
Ja, och det räknas tydligen som vab nu. Vi har liksom, det är inte föräldradagar, utan det är...
Nej.
Så det är väldigt bra. Och de är också så här, nej men ni kommer klara det här galant, och ni kan få hjälp här. Och det är ju också, någonstans är det så jävla lyxigt, för att vi får, men vi har ju barnvakt direkt. Hjälper lite med det. Och jag var så här, men hur... gör, nu är förvisso vår bebis lite så här, kanske lite speciella behov av vård, fast det enda hon behöver göra egentligen, det är att ligga still så att hon växer. Alltså hon ska inte hålla på och sprattla, hon ska liksom inte få någon stimulans. För att då så, man vill typ leka att hon är livmodern ganska, kanske en månad till. Så att hon vill, hon ska ha det mörkt och tyst, och vad, när man flyttar henne, då ska man hålla ihop henne, för att de här som kallas prematura bebisar, de, om de rör på sig för mycket, då förlorar de så mycket energi. Och känner sig otrygga. Och eftersom att all energi för henne är viktig för att gå upp i vikt, så ska man hålla henne som, alltså det är typ som att hon har ett, vad heter det, fångskjorta, nej, sån tvångströja. Hon har inte det på sig, men det är typ som att det skulle vara bra om hon hade det.
Oj, vad sjukt.
Jag vet, och det är inte det man tänker. Man tänker att bebisen ska hålla på och liksom greppa med händerna och så.
Ja, jag tänkte att den skulle liksom, att hon skulle alltså träna med hantlar.
Nej,
alltså liksom,
nej,
nu jävlar bygger muskler.
Inte alls, utan det är verkligen så här, de vill också att om man nu, för vi får själva välja hur mycket vi vill vara där. Och om vi kommer, då vill de liksom att, ja men är gärna här 2-3 timmar i alla fall och sitta med henne, för vi vill inte hålla på att förflytta henne för mycket. För då är, alltså hon är väldigt lugn när hon bara ligger och sover, men sen så fort om man ska mäta hennes temp, då tycker hon att det är obehagligt, och om hon ska flyttas, då tycker hon att det är obehagligt. Och som sagt, man ska liksom bara hålla på henne med bestämt grepp, så att hon känner att det finns motstånd och tror att hon är livmodern fortfarande. Ja, så det är väldigt tråkig bebis, men
ja, nej, det är synd att hon har fötts som en sån tråkmåns. Men man kan inte ha alla såna fina egenskaper i början. Nej, det får komma sen.
Det får komma, hon får växa fram. Men precis, och det är också för det, alltså så här, nu jag har, Anna, jag har gråtit så mycket såklart, och jag har varit så stressad över amning och liksom allt sånt där. Men jag har också bara, hur fan, nu, det är som att vi ändå är typ 4 personer på en liten 2 kilos klump. Och jag bara så här, hur gör folk? Alltså jag och Victor kommer ändå vara tillsammans hemma 4 månader. Mm. Och nu får vi hjälp
alltså,
med allting.
Alltså tack och lov för det.
Ja. Men, mm. men liksom, och det, men det är också lite, vi får ju, någonstans får vi så här en föräldrakurs gratis. Ja. Alltså för att, eftersom att vi får vara här i 2 veckor och får lära oss exakt allt hur man gör. Men,
just det.
Ja, jag har haft, ja, jag fattar ingenting.
Nej.
Ingenting.
Nej. Det kommer ju vara jättekonstigt för er när ni kommer hem också, oavsett om ni har varit där 2 veckor.
Ja.
Men jag antar att det ingår ja. I att föda ut och sen åka hem.
Ja, men ja, precis. Mm. Men just det med att när man flyttar henne, när man byter blöja, så gärna så här, hålla ihop armarna så att inte de ligger och sprattlar. Och då måste man ju faktiskt ha fler händer just fysiskt.
Ja, just det.
Men, och du vet, jag ändå trodde att jag skulle vara, ja men jag vågar ju säga sådana saker som att jag var rädd för att träffa henne och så, för att hon skulle vara äcklig. Och jag, ja, jag vågar ju oftast, eller jag är ju inte jätte, jag vet inte, jag är ganska motståndskraftig till vissa normer ibland, så. Men alltså det här som alla pratar om med amningen, fy fan, alltså det har bara gått 2 dagar och jag har redan panik för hur det ska gå liksom. Den är så dålig och allt sånt där.
Är det sant?
Ja.
Hur men känns det då när hon ammar?
Nej, men nu har jag, mina bröst är så fucking spända för jag har fått hjälp med en elektrisk bröstpump. Så jag börjar pumpa ut där råmjölk. Men det är liksom, för det finns en perm här med information till föräldrarna. Och den är på riktigt, det är så här 70% som handlar om amningen. Alltså det är verkligen.
Jävlar. Ja.
Och så är det så här, du ska göra det var tredje timme och gärna även på natten. Och liksom, det är så viktigt att komma igång. Ja, oh, så att jag är livrädd för det där. Sen så är det också vissa sköterskor som är jättegulliga som bara, det kanske inte går. Och då finns det jättebra ersättning. Men det är ändå väldigt svårt att inte bli stressad över det.
Är det viktigt för henne, för Hedda, att få bröstmjölk?
Ja, alltså som hon lär ju säkert överleva ändå, men det verkar viktigt.
Du får göra så som det går. Skulle du må allt för dåligt då, men då får du väl liksom pausa och köra ersättning ett tag.
Ja, precis. Ja. Och sen så prognosen är ju att vi bara är här kanske 1-2 veckor till. Och sen kommer vi få hemsjukvård. Men då ska vi också kunna allt det här med att mata henne genom sond och liksom sådana saker. Och sond vill man ha för att vara säker på att maten kommer i magen. För att eftersom att hon är så egentligen ska vara i magen, så är det inte säkert att hon tillgodoser sig den energin som hon eventuellt får i sig via amning. Så att man vill liksom placera det direkt i magen för att veta att det ger effekt.
Och det skulle hon ha ett tag?
Det kommer hon troligtvis ha i 2 månader. Samtidigt som hon lär sig amma och sånt.
Wow! Mamman.
Ja.
Mamman Koldén.
Ja.
Har du liksom börjat förstått det?
Alltså det var, första dagen var jag så sjukt glad och lättad och drogad. Igår så liksom, alltså för det är som att jag liksom knappt orkar tänka på henne eller se på henne. Eller jo, se på henne jag verkligen, men jag börjar gråta då. Då så börjar jag gråta och skratta och bli rörd och älskar henne. Och då ser det så ont i såret. Så jag orkar liksom inte, känna för mycket. Men nej. Och så, min lilla bebis. Alltså det är så jävla
sjukt. Jo!
Min alldeles egna.
Alltså det är helt otroligt att det har gått så bra.
Ja.
Alltså det är så ofattbart. Efter liksom all den här draman och allt. Är det verkligen... Ja, det är fruktansvärt förlåt. Och så har allt gått bra.
Ja, jag vet.
Det är helt sjukt.
Det har aldrig varit med om sån psykisk terror någonsin.
Nej.
Nej, det var till och med som att jag bara sa så här, Victor, om något händer mig, jag älskar dig.
Hur mår Victor i allt det här också?
Jo, men han är helt fantastisk. Han blir mycket mer stressad när hon skriker än vad jag gör. Och nu blev väl jag lite det också kanske när de sa att det var dåligt att hon skriker. För jag tänker så här, bebisar skriker ju. Men just eftersom att hon behöver verkligen all energi till att växa, så är det viktigt att lugna ner henne. Så hon har redan fått droger och smärtstillande. Just för hon, eftersom hon har legat troligtvis många månader i magen, så har hon väldigt ont i höften. Så hon vill liksom bara ligga som en groda hela tiden och inte sträcka ut benen. Så då gör ont med henne att byta blöja och så. Men och då så tycker Victor att det är väldigt jobbigt när hon, han märker att hon har ont. Och jag blir inte riktigt lika stressad, men som sagt, det är tydligen viktigt att dämpa det eftersom att det är energikrävande.
Ja.
Inte så mycket energireserv.
Och det kommer liksom gå över då, eller?
Ja, de räknar med det. Alltså, de flesta, det brukar det för de flesta. De kommer kolla upp det om någon månad kanske, men förhoppningsvis.
Ja.
Och sen så, gud, eftersom att vi ändå har alla våra ligg, jag måste säga, hennes blygdläppar är det äckligaste jag sett i hela mitt liv. Alltså, de är så svullna för hon har inte hunnit växa ikapp sitt kön. Så att hon har liksom en pung, typ. Det är så hemskt. Åh, stackarn. Men det är också tydligen normalt när man är för tidigt född.
Men vadå, att blygdläpparna är så stora och sen växer man in i, växer man i blygdläpparna?
Hon har inte, hon har inte en underutsfett, så det kommer liksom, hennes kropp kommer komma ikapp i proportionerna. Det är typ det enda som är oproportionerligt för henne. Jag trodde att hon skulle vara fett oproportionerlig alltså, överallt. Men alltså, det är som att hon har en boll där mitt på. Avblygdläpp. Jag ska ta ett kort så ska du få se, men ja, det är hemskt. Nej, det är jag som mobbar mitt barn. Det går bra.
Hon låter som att hon är hälften blygdläppar, hälften kropp.
Nej, men det är typ så. Det kommer ju lätt Instagram och följare tycker jag är för mycket att lägga upp. Men alltså, du ska få en bild, Anna.
Åh, oh, gud. Ja, men det låter ändå mäktigt.
Ja.
Hon är liksom much a pussy.
Men jag menar, alltså, du kommer inte skratta för det är verkligen äckligt. Men
okay.
Du frågar ju Victor om. Jo, men han, alltså, han är nog också väldigt glad och lättad. Han är bekymrad idag. Han sa, det är jätteviktigt att du tar en bild när jag sitter med henne och hon ser sin första fotbollsmatch. Men vad han tycker att det är, alltså, jag har nog lite svårare med det här med, att nu måste jag ta det så himla lugnt med kroppen. Det tycker jag är jättejobbigt. Men han tycker att det är ganska bra. Han bara, du kan sitta där med henne och kolla på fotboll och liksom så.
Han är helt nöjd.
Ja, men han är också jättelättad att det har gått så bra som det har gått. Och han tycker att det är jättegosigt att sitta med henne när hon är liksom lugn och nöjd. Och han är supermjuk och fin.
Mm.
Men alltså, vi båda är medvetna om att det kommer så här, att vi måste smälta det här. Det kommer inte, vi tror inte att vi kommer drabbas av någon posttraumatisk stress. Men vi fattar ju att det har varit en oerhörd påfrestning.
Ja, såklart. Något annat vore ju konstigt.
Ja, verkligen.
Åh, oh, gud. Shit, jag är helt... både svettig och matt av den här berättelsen.
Ja, nu kommer han. Han har köpt sushi.
Åh.
Jag hoppas. Anna frågade precis, vi spelade in podden, hur du mår mitt i allt det här. Du kan få säga något själv, kanske.
Jo, men just nu mår jag bra. Nu har jag varit ute i solen och pratat med min kompis. Pratat lite Sverige, Slovakien. Och lite Hedda. Nu mår jag bra.
Det är ju tur att det är EM samtidigt som ni föder.
Det är riktigt tur det. Ja, men som sagt, helvetes vecka som är så jävla lättad över att det gick så bra som det gick. Och nu livrädd inför att klara av allt det själv. Och se inte fram, alltså som sagt, 8 veckor utan tungt lyft eller att springa.
Ja, fy fan.
Men det är väl bara att släppa det där. Men vet du, det skrev jag också till er. Att de upptäckte, eller sa så här, du är en sån person som har höjd risk för att få liksom, diabetes och blodtryck. Och sån skit. Och det var ju det minst väntade någonsin för mig. Men,
ja, du som är så stark och välmående.
Ja, men
precis,
men det är väl därför de bara, men du har väl lyckats hålla dig i schack för att du har en bra livsstil. Men då är jag så här, ändå blir jag så här, 8 veckor, hjälp, mitt blodtryck kommer stiga!
Ja, ah, shit, du har ju till och med skrytit om att ditt blodtryck var så bra.
Nej, pulsen.
Pulsen.
Det kan jag gärna skryta lite mer om. Efter uppvaket, helt naturlig puls, 55 i vilopuls, vad är det med det? Ni som vet, ni vet.
Jag fattar ingenting.
Nej, det är bra.
Jag tror att när vi lägger ut om det här avsnittet så kommer du få ungefär 500 kommentarer om att det kommer gå så bra. Jag var också jättechockad och förvirrad när jag kom hem. Men det löser sig superbra.
Ja. Säkert. Får du, Anna, får du några så funderingar eller tankar inför din förlossning? För den är ju ändå mer on time.
Ja.
Du är ju helt fullbakad, eller din bebis är helt fullbakad nu.
Precis, men jag ska ju inte föda förrän om 3,5 veckor. Typ. Men... Men ja, det är klart att jag har tänkt jättemycket på att så här, fan, nu kommer det ske. För att jag tänkt att du och jag har varit så synkade.
Ja.
Och då kommer jag också föda nu.
För det var inte bra liksom att vi träffades dagen innan. Då kunde vi påverka varandra hormonellt.
Mm. Så att jag tänker rätt mycket på att nu kommer bebisen bara för att din bebis kom. Men annars...
Det kan man ju tänka.
Mm. Men annars mår jag bra.
Ja, vad bra.
Ja. Ja, tack för din förlossningsberättelse.
Ja, tack själv. Förlåt att jag har låtit så himla svag och hemsk för rösten. Och hoppas att jag inte har varit för osammanhängande, helt enkelt.
Jag tycker att du har låtit snabb på rösten.
Okay.
Det hörs att du har haft mycket detaljer att berätta och velat få ur dig det snabbt. Så att nej, du låter inte alls särskilt medtagen, det är du ju såklart, men du låter inte särskilt skär nu,
nej,
tycker jag.
Nej.
Ja, du, hälsa Viktor och Hedda.
Ja.
Hälsa familjen, kan och man börja säga nu.
Ja, precis. Och ni som lyssnar på kommande avsnitt, som sagt, det blir lite oordning, men så är det.
Ja, så är det.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hejdå.
Puss!